den treenige guden, fadern, sonen och den helige andens namn. Jag läser helige Guds ord ifrån Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 25 till och med 34. Orden lyder i Jesu namn. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda alm till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Take therefore no thought for the morrow shall take thoughts of the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Here we heard. Här hörde vi Jesu tal. Det här var en liten del av Jesu bergspredikan. Bergspredikan höll Jesus som en predikan där han talade om många saker som hör till tron och livet. Många viktiga saker. Precis i detta stycke talade han om mammon, om hur människan inte kan betjäna två gudar samtidigt. I detta textstycke talar Jesus om bekymren om att försörja sig. I den första versen sa Jesus: därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Vad handlar bekymrande om? Handlar det inte om att man är lite låg i sitt sinne? Om man är bekymrad och orolig? Det kan också innefatta hopplöshet och osäkerhet om framtiden. Även bitterhet kan innefattas i detta. När man jämför sitt eget liv med andra människors liv. Det som saknas i bekymrandet, det är tilliten. Tilliten till det som är Guds avsikt med livet. Det är det Jesus vill undervisa oss om här. Vad tillit innebär. Han tar upp två exempel. Han tar naturen som ett vackert exempel. När han säger att se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte, samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Gud har skapat oss alla. Människan skapade han som i skapelseverkens krona. Våra liv är i Guds händer. Han börjar vårt liv. Han är den som upprätthåller vårt liv. Och det är också han som avslutar våra liv. Han ser det som bäst. Och när han nu tar ett exempel om himlens fåglar som är mer bekymmerslösa och fria, flyger fritt. De bekymrar sig inte om morgondagen. Det är som ett exempel till oss människor att vi också borde lägga vår tillit till Guds ledning. Det andra exemplet. Det handlar om att Jesus talar om att Gud kläder ängens liljor som står idag och slängs i lågorna imorgon. Ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Det här handlar om vikten av att ha kläder på sig. Det är egentligen två grundkrav som Jesus talar om. Det är mat och kläder. Och han jämför med hur Gud håller omsorg om naturens fåglar och naturens växter och gräs. Och såklart har han också omsorg om människan. Detta bibelstycke. Om detta bibelstycke säger man att man talar om den heliga bekymmersfriheten. Innebär då den heliga bekymmersfriheten att vi kan vila på våra lagrar och bara vara, och så tar Gud hand om oss? Nej, det handlar inte om likgiltighet. Gud har skapat oss till jorden för att ta ansvar och för att uträtta arbete. Även om detta talar Paulus i Kolosserbrevet. Vad ni än gör det av era fulla hjärtan, som ni skulle göra det till Herren och inte till människan. Gud har skapat oss alla. Han har gjort olika människor av oss. Var och en har fått våra egna gåvor som vi har fått och som vi som vi får och som vi bör använda här i livet, så att vi ska kunna försörja oss själva och det som vi har fått ta ansvar över. Och det arbetet som vi har, det bevarar oss ifrån för mycket fritid. I allt arbete behöver vi komma ihåg att det också gåva ifrån Gud. Framgången som vi erfar är också en gåva från Gud och inte en förtjänst ifrån oss själva. Hur känner du dig, kära åhörare? Har du någon gång bekymrat dig över hur ditt liv ska bli? När det går bra för oss och vi har framgång i vårt liv, då är det lätt att lägga sin tillit till Gud och till att Gud leder oss rätt. Men människosinnet är lite underligt. Då det går bra för oss så har vi en tendens att glömma Gud. Det känns som att framgången kommer från sina egna förtjänster. Och man glömmer att det är bra att tacka Gud för detta. Och när vi har motgångar i livet, då hamnar tilliten på under prövning. Jesus talar särskilt om försörjningens bekymmer. Det har vi säkert alla haft i något skede i livet. Det kan vara så att man har varit arbetslös. Eller man kanske har haft mycket lån och det känns som att man inte på något sätt har möjlighet att betala tillbaka. Och om Gud har välsignat oss med en stor familj, så är det många gånger så att försörjningsbördan och bekymren som hör ihop med det ligger nära. Men just för sådana tillfällen så vill Jesus här påminna oss om att lägga vår tillit till Gud. Det är rätt att vi tar ansvar och att vi känner våra brister och våra bekymmer. Men Gud har inte för avsikt att vi ska bli utmattade under dessa bekymmer, eller att vi börjar klaga mot Gud eller ställa oss emot Gud och göra sådana lösningar som är emot Guds vilja. I sådana här situationer är det värt att påminna sig om att Gud håller omsorg om mig även om han prövar mig. I livet kan man också råka ut för andra prövningar än just försörjningsbekymmer. Man kan drabbas av sjukdom. Även på ett sådant sätt att man blir bunden till sjuksängen. Man kan ha problem med mänskliga relationer. Det kan vara problem mellan äkta makar eller med andra familjemedlemmar eller nära. Sen kan det också finnas livssituationer där det känns som om man har en väg rakt framför sig. Det kan vara någon närstående som rycks ifrån en plötsligt. Det känns som att det inte finns några riktlinjer till vilket steg man ska ta framåt. Eller det kan också komma andra bekymmer där det känns som att det inte finns någon lösning i just den situationen. Även i dessa svåra situationer så skulle man önska att det var så att man inte blir bitter, utan att man även då orkar tro att Gud finns. Även om det i sådana situationer skulle kännas som att Gud kommer med felaktiga lösningar, att de prövningar som Gud orsakar är helt outhärdliga. Men trots det kan vi inte skylla på Gud. Gud är allsmäktig och han är Gud. Vi kan inte mäta hans gärningar med förnuftet. Vad gäller tillit och Guds ledning så kopplas det ihop med förnöjsamhet och ödmjukhet. Många gånger leder Gud vårt liv lite märkliga vägar och vi förstår inte alltid. Men även i detta får vi förnöja oss, och någon gång kan det vara så att vi får svar på frågorna om livets motstridigheter. I dessa situationer så är det också viktigt att komma ihåg bönens kraft. Bönen är hjärtats tal till Gud. Där får vi berätta om våra bekymmer för Gud. Och Gud har lovat att höra allas böner och svara på dem. Kära vän, det kan kännas som att Gud inte har svarat på dina böner. Men Gud har hört dina böner. Det kan hända att svaret är annorlunda än det du väntade dig. Även i Guds svar får vi, vad gäller Guds svar så får vi också be om ödmjukhet och förnöjsamhet. Till det troendes liv hör, som viktig del också Sions sånger och salmer. Även genom dem får vi tröst och vederkvickelse och styrka till vår tro. Psalm 389. I den salmen tröstar psalmskrivaren oss i första versen. Gud, till dig ger jag makten att styra min väg och mina behov. Jag för fram mina sorger och bekymmer till Herren, han som skapade dig och gav dig anden. Han hjälper dig när du behöver det. Är det inte trösterikt att tänka på detta, att Gud styr oss? Paulus påminner oss i Filipperbrevet om att inte vara bekymrade för någonting, utan ni får alltid det ni behöver genom att be och tacka Gud. På detta sätt tröstas vi och undervisas vi i att lägga vår tillit till Gud. Där har vi alla något att lära oss. Vårt textstycke fortsätter. Jesus sa: sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Man skulle kunna säga att det är huvudbudskapet i vårt textstycke. Jesus gav påbudet att leta efter Guds rike och hans rättfärdighet. När man får påbudet att söka, så finns i det också ett löfte om att finna. Och på vilket sätt kan man finna Guds rike? Lukas skriver i sitt evangelium: när fariserna frågade Jesus om när Guds rike skulle komma, då svarade han: Guds rike kommer inte på det sättet att man kan veta när det händer. Man kan inte säga att den är här eller att den är där. Se, Guds rike finns inom er. Guds rike är inom er. Det här såg inte fariserna. När Jesus påbörjade sin gärning här på jorden, så förkunnade han att tiden är fullgången och Guds rike har kommit nära. Gör bättring och tro evangelium. Så här förkunnade Jesus: Guds rike närmade sig människorna i form av Jesus. Jesus framförde kallelsen till Guds rike. Jesu lärjungar tog emot denna kallelse. Och det fanns även andra som tog emot denna kallelse. De fick som gåva trons gåva och styrkan att tro. Sen var det väldigt många fler som inte trodde. Även om Jesus själv var den som undervisade, säkerligen den bästa läraren, trots det så trodde människorna inte. Även om Guds rike var där mitt ibland dem. Där ser man Guds stora kärlek gentemot den syndiga människan. Att Guds rike och Jesu gärning tog inte slut då Jesus steg upp till sin far i himmelen. Han gav lärjungarna uppgiften att predika evangelium. Mm. den uppgiften gav han inte enbart till lärjungarna utan till alla troende människor. Att predika förlåtelsens evangelium. Och det är Guds stora nåd och kärlek. Att förlåtelsens evangelium får vara kraft till oss även idag. Idag har vi fått samlas på sommarmötet. Här får vi ta del av detta samma nådeevangelium och predika det. Att Gud fortfarande har sitt rike här på jorden och där konungen fortfarande är självaste Herren Jesus. Och han har kallat oss alla till sitt rike för att han ska ha oss som sina barn i sitt rike. Är inte det här en förunderlig sak? Och att vi får predika glädjebudskapet om Jesu försoningsgärning. Om att Jesus dog för alla människors skull på korset. Han bar allas våra syndabördor då han dog på korset. Men Guds goda avsikt var att Jesus återuppstod ifrån de döda påskmorgonen. Och detta var ett tecken på att döden som var syndens lön var övervunnen. Detta glädjesbudskap att Herren har återuppstått. Det började föras fram från graven och framåt. Direkt på påskdagens morgon. Men även ett annat budskap utgick därifrån. Det var budskapet att lärjungarna har stulit Jesu kropp och att Jesus inte har återuppstått. Dessa två olika budskap har genom årtusenden spridits även till våra dagar. Och båda dessa budskap förkunnas fortsatt. Vilket av dessa budskap vill du tro på, kära åhörare? Är det inte ett stort Guds verk att Gud älskade dig, syndiga människa, så mycket att han ordnade ett sådant räddningsarbete? Att var och en som tror på att Jesus har försonat sina synder, om du tror på det evangeliet så kommer du bli del av Guds rike. Och med det löftet att om du äger denna tro för egen del så kommer du en gång till himlen. Ett bättre löfte än detta finns inte. Kära åhörare, du som hör detta och känner att du inte äger trons gåva, även du har just nu i denna stund möjlighet att tro din otro och alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Påbörja den gemensamma färden med Jesus skara eller Guds skara. Med den skaran är det gott att färdas. Man behöver inte tro ensam. Man får tro tillsammans med andra Guds barn. Denna Jesu predikan var riktad till lärjungarna. Varför behövde Jesus påminna lärjungarna om att först söka hans rike och hans rättfärdighet? De hade ju redan funnit Guds rike. Jesus visste att även lärjungarna var svaga troende. Jag tror, kära bröder och syster, att även du känner i ditt hjärta att din tro är svag. Det att vi får vara troende, det gör oss inte syndfria. Som tvådelade färdas vi här på jorden. Även vi faller i synd. Gud har skapat oss och gett oss gåvor. Och i vår personlighet finns också svagheter. Själafienden känner till allas våra svagheter och kan rikta sig rakt just på de delarna. Och vi faller i synd. Och om vi står för stora syndabördor och inte orkar lägga bort dessa, då torkar tron ut ifrån våra hjärtan. Det är också gott för oss att vaka i tron. Vi måste fråga oss själva: hör jag till denna skara? Hör jag till Guds barnaskara? Har jag mina synder förlåtna? Jag tror att det var just det Jesus ville påminna lärjungarna om. Att även det skulle orka fråga sig stund för stund: är jag fortfarande med i skaran? Har jag fått bevaras som Guds barn? Det här är aktuellt även för oss dagens Guds barn. Även vi bör fråga oss själva: hur mår jag egentligen? Är jag fortfarande med? Vi lever i världen där det känns som att det hela tiden dyker upp nya saker, och man ser på olika saker från olika synvinklar. Även den troende är ofta förvirrad. Vad borde jag känna om just den här företeelsen? Även i den situationen så kan tron utsättas för prövningar och bli svag. Men då är det bra att komma ihåg vad det är som Gud vill föra fram i sitt ord och vad det är som är det viktigaste i vårt liv, så att vi orkar tro alla våra synder förlåtna i Jesu namn och blod. Kära åhörare, du som sitter här i mötestältet eller är ute på mötesfältet, eller du som lyssnar via olika medier som inte haft möjlighet att ta dig till mötet i år, även du får tro idag. Tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. I detta evangelium finns vår livskraft. Den bär oss ända fram. När man får tro på detta sätt så får man frid i sitt samvete. Paulus skriver om det till romarna. Guds rike innebär inte att äta och dricka, utan rättfärdighet, frid och glädje som den helige anden ger oss. Förlåtelsens evangelium ger frid i våra hjärtan. Och Guds frid är högre än det mänskliga förnuftet. Med den friden är det gott att färdas. Och i detta textstycke har vi pratat om livets prövningar och varför Gud ger dessa till människorna. Olika prövningar för var och en. Vårt eget perspektiv är väldigt kort och smalt. Vi lever lätt i denna stund och denna tid. Och med det som grund bedömer vi livssituationerna. Men Gud, han tänker alltid på vårt liv i ett evighetsperspektiv. Att vi en gång ska komma fram till himlen. Därför är det värt att tro. Kära åhörare, tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Är det inte gott att tro på detta sätt? Och gott att vi får finnas i Guds barnaskara och tillsammans vandra mot den gemensamma, mot det gemensamma målet i härlighetens himmel. Det är därför vi är troende. Kära systrar och bröder, jag har under tiden jag förberedde mig till denna predikan så har jag fått otaliga meddelanden som har gett mig kraft i denna uppgift. Men jag har också haft många tvivel och jag känner mig själv syndig. Jag undrar om jag får tro mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med Guds skara. I Jesu namn. Amen.